With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ja, men välkomna till en ny vecka med kommentatorerna, med mig Jonas Karlsson och...
Med mig, Peter Häggström Lindekrans. Vad kul att vara här, Jonas.
Ja, men fantastiskt. Igen. Ja, och kul att se dig live den här gången efter att vi, är det 2 veckor i rad, har poddat på coronadistans. Vi har hållit social distans, men nu har vi en härlig närhet, tycker jag.
Ja, fast det är ändå 1,37 meter mellan oss, så att vi håller lite så här coronaavstånd,
ja,
fortfarande.
Eller mycket av det är dolt bakom en ljudisolerad skärm. Men jag ser ändå delar av ditt huvud.
Kul!
Och det är trevligt. Och trevligt är också att vi har en sponsor den här veckan.
Ja, vi är ju faktiskt sponsor av IMR Track Club denna vecka. Vi har en tävling, Jonas. Och den går till så här. Att man ska gilla kommentatorerna på Instagram. Man ska även gilla IMR Track Club på Instagram. Och i kommentarsfältet på kommentatorerna så ska man även tagga en vän. Då är man med i tävlingen för en utlottning av vår hoodie som heter Sydney Stadium Hoodie. Finns i svart och grönt. Man kan kolla på imertrackclub.com. Och nästa vecka så avslöjar vi vinnaren. Så tagga och var med och tävla. Så det är ju kul att Umeå Track Club fick vara sponsor denna vecka.
Umeå Track Club alltså, veckans sponsor, det tackar vi för, Peter. Vi har inte bara en sponsor denna vecka, vi har även en braskande nyhet faktiskt. Vi ska ta och ringa upp en kvinna om en liten stund, därför att det är stora saker på gång inom svensk friidrott. Vi säger inte mer än så just nu, men vi återkommer till det om en liten stund. Det är coronatider, alla pratar om det naturligtvis. Det går inte att träffa en enda människa utan att corona är det givna samtalsämnet. Naturligtvis, inom idrottens värld så får det ju enorma följdverkningar. Inte bara genom att evenemang flyttas, de olympiska spelen nu senast, det är flyttade 1 år framåt till den 23 juli 2021. Då kommer spelen i bästa fall då invigas i Tokyo. Men det här får ju enorma följdverkningar också för många klubbar, föreningar runt om i landet naturligtvis. Vi kommer att se ganska många föreningar få stora ekonomiska problem, och vi ser också många motionstävlingar och andra arrangemang som ställs in på löpande band. Och det är vitala intäkter som försvinner ifrån svenskt föreningsliv, vilket naturligtvis är bekymrande.
Ja, men det är det ju. Vi såg Helsingborg senast igår, tror jag det var, där man har enorma ekonomiska problem, fotbollsklubben alltså. Och jag tycker att det som blir påtagligt i de här tiderna, det är ju faktiskt idrottens roll i samhället. Vår syn på idrotten och vilken funktion den har. Hur viktig den är faktiskt för väldigt många människor. På något sätt tycker jag att det är ju underhållning, idrott, på något sätt. Vi behöver den här typen av underhållning och glädje som faktiskt idrotten tillför. Det, som gillar idrott, blir ju deprimerade av den här situationen. Eller vad säger du, Jonas?
Ja, men det är ovant, så är det ju. Man är van att titta mycket på sport och man gillar sport och sådär. Det är klart att det är, men jag tänker att någonstans måste man försöka liksom fånga någon slags positivism i det där också och märka att det finns ett annat liv också. Man får försöka ägna sig åt grejer som man kanske inte gör i vanliga fall, utan lägga mer tid på det.
Som vad då? Vad ägnar du tid?
Nej, men jag måste erkänna att jag i normala fall försöker jag vara en bra familjefar och vara mycket med familjen och sådär. Men jag försöker prioritera det ännu mer nu. Och liksom njuta av att man får extra tid att vara med sin son och sin dotter och sådär. Och inte bara känna att man är stressad över att man inte gör saker. Man försöker liksom landa i här och nu på något sätt. Och det här är ju inte bara 1 och 2 veckor. Det här kan jag hålla på länge. Det kan ju hålla på hela sommaren om det vill sig illa. Det kanske kommer en ny anstormning med fall till hösten och sådär, och vi får gå igenom nya isoleringstider. Man vet ju inte. Så jag tänker att man...
Att man är mer här och nu. Man lever i nuet lite
ja,
mer.
Ja, men lite så kanske. Flummigt låter det. Och det är klart att jag försöker vara här och nu med min familj i vanliga fall också. Men att ändå landa i det, att det kanske finns något skönt i det. Och ja. Det kan jag säga så länge jag har en inkomst. Jag har inte en säkrad inkomst så länge till. Och till hösten kanske jag inte alls känner så. Men just nu försöker jag känna så.
Mm. Ja, men det blir ju en stress som läggs på väldigt många människor. Samtidigt som det kanske blir ett lugn på något sätt. Jag tycker det här med tid helt plötsligt. Allting går så fort. Nu helt plötsligt går allting långsamt. Man tänker att ja, det kanske pågår i 2 månader till coronaviruset. Och då känns ju det som... Oj, vad det kommer ta lång tid. I vanliga fall så snurrar hjulen extremt fort. Men jag tycker ändå det är bra på det sättet att man faktiskt får ta ett steg tillbaka och se vad är det som är viktigt.
Ja, men det var det jag var inne på lite grann.
Att i mitt man värdesätter då... saker och ting. Att man faktiskt, ja, men idrott är ju fantastiskt kul att få följa de här friidrottstävlingarna så mycket för min del då. Jag älskar ju det, men det kanske inte jag hade tänkt eller reflekterat över i vanliga tider. Men nu gör man ju det, att man faktiskt man får sakna lite. Det kan vara bra.
Och jag har faktiskt, eftersom jag ändå frågade, försökt att prioritera mig själv lite mer också. Att lägga tid på att träna, komma igång med det. Jag har ju varit krasslig i januari, februari och halva mars. Liksom. Men nu när jag äntligen är kvitt alla förkylningar och sådär så... Igår var jag ute och cyklade i nästan 7 mil i fantastiskt solväder här. Liksom. Det var lite kallt och sådär, men grymt härligt att komma ut. Och jag inte komma i form, men jag börjar tycka att det är skönt att cykla igen. Ja,
cyklar man 6 mil, vilket jag vet att du sa från början här innan.
6,8 tror jag.
6,8, okej, okay, ja. Det är närmare 7. Då är man ju rätt bra form, Jonas.
Kommer du, det beror ju på hur fort man cyklar.
Komma i coronaform eller vad som man kallar det?
Nej, jag vet inte. Men jag har ju någon sån ambition kanske att cykla något lopp framöver. Om de nu kommer att arrangeras, det vet jag inte. Men jag funderar på Cykelvasan och jag funderar på fjällturen uppe i Funäsdalen. Där var jag faktiskt på väg att cykla här om året. Men då blev jag sjuk faktiskt. Men den verkar otroligt fin så jag är sugen på det. Jag tänkte försöka lura med dig på någonting framöver också.
Ja, men jag är ju lite sugen på att cykla. Jag cyklade genom stan häromdagen och det var helt folktomt. Jag cyklade tidigare och då kom man... Vasagatan till exempel är den mest hysteriska gatan att cykla på i hela Sverige skulle jag gissa på. Den var helt tom.
Jag hatar Vasagatan, gör inte du det?
Jo, lite grann. Ja, men det är en väldigt fin cykeltur. Den var ännu finare nu när det var folktomt. För det är ganska farligt att cykla i centrala Stockholm.
Ja, och framförallt den är läskig. Och sen bygger de om så mycket där jämt också. Så jag tycker den är otrevlig att cykla. Jag vet inte varför. Ja,
du får den här rynkan i pannan när du pratar om
det. Ja, men den har jag konstant. Den är det. Jag ska botoxa bort den. Men inte den här veckan.
Nej, det kanske vore något, en Botox-sponsor till nästa veckas avsnitt. Vem vet vad som händer i dessa coronatider? Allt är osäkert. Allt
Vi är öppna för allt. Hörru du, jag flaggade lite grann för att vi har en spännande nyhet så här den 1 april. Och vi ska faktiskt ringa upp nu en kvinna som... De flesta av er, ja nästan alla vågar lova, vet vem det är. Som la ner sin karriär för drygt, ja, det är mer än 10 år sedan nu.
Ja, men det stämmer. Hon har ju en gedigen höjdhopparkarriär och en av mina absolut bästa vänner. Så att jag känner henne mycket väl. Det blir lite speciellt så här att snart intervjua då någon som man känner så pass bra.
Och det faktum att du är så god vän med henne också gör ju att vi faktiskt kan vara först med att berätta den här nyheten också. Nämligen om en sensationell comeback. Men vi låter väl henne berätta själv, va? Ska vi göra det?
Hallå?
Hallå, hallå.
Hej Kajsa Bergqvist!
Ja men hej, hallå.
Hej Kajsa, Jonas här också.
Ja men vad trevligt.
Ja men detsamma, hur är läget i dessa märkliga tider?
Ja, i dessa tider som alla säger nu för tiden.
Ja, hur är det då?
Jo men det är bra, jag är frisk och håller på och fixar. Det är ju inte så mycket jobb i övrigt sådär. Tyvärr just nu, så att man får ju fixa med andra saker istället.
Ja, vad gör du nu för tiden?
Varför
hör du aldrig av dig?
Nej, men det är ju så som det är för ganska många tror jag. Att mycket av de uppdrag och så som man hade planerat att göra just nu har ju blivit inställda. I alla fall för många som är frilans så som jag är. Så just nu så får man ju bara gilla läget. Och just nu håller jag och... min sambo på att renovera köket. Det är sånt man får hitta på, måla om, fixa domna lite.
Vad säger du om allt som sker inom idrotten just nu då? Allting stängs ner, OS uppskjutet och så vidare.
Man kan relatera själv till hur tunneltänket man hade just när man laddade för ett mästerskap eller efter en, inför en säsong och allting sånt där. Det var ju det som gällde och det var det man jobbade mot. Och känslan som jag kan tänka mig för många aktiva nu när det här plötsligt bara är borta, den måste vara väldigt tuff. Nu är inte hela säsongen borta än, men i alla fall det viktigaste då med OS som var ju den här säsongens höjdpunkt.
Vad tror du, om du spekulerar lite grann, borde hela säsongen ställas in, tänker du, med tanke på hur läget är just nu?
Som det ser ut just nu så känns det ju inte särskilt ljust att det ska bli någon friidrottssäsong den här sommaren, för då måste ju alla kunna resa och känna sig trygga, och att det ska vara publik på det tror jag nog man redan nu börjar ställa in sig på att det kanske inte kommer vara. Men då är ju frågan så här, ska man avgöra att ha de här tävlingarna ändå? Och det är många av arrangörerna som är lite beroende också av, jag menar, biljettintäkter och att det kommer folk och tittar. Så att frågan är väl om det blir tävlingar i någon form, vad blir det för tävlingar, vad blir det för konkurrens och vad blir det för stämning utan någon publik på läktaren? Så att det där, jag tror man får liksom se tiden an lite någon månad innan man kanske tar de sista besluten.
Du kom ju hem ganska nyligen från Sydafrika och när du lämnade, kan tänka mig, Sverige då lite tidigare, så var det frid och fröjd, va? Och vad hände nere i Sydafrika? Har det varit samma utveckling där nere?
Nej, det var, hade inte alls kommit lika långt där nere. Nu är det ju däremot lockdown och så, att hela samhället stänger. Men det var lite märkligt att följa nyhetsrapporteringen därifrån när det fortfarande inte fanns några fall i Sydafrika och se vad som hände i Europa och sen i Sverige. Och jag tror inte riktigt man... Det var först de sista dagarna som vi förstod att nu måste vi ju köpa en ny biljett om vi ska komma hem överhuvudtaget. Så då blev det lite panik. Och nu, hade man väntat en vecka till så hade det ju inte gått att komma hem. Så det var ju verkligen i sista sekunden.
Blev det så här stresspanik på slutet och känslan av att oj, nu måste vi verkligen hem?
Men jag tror alla, inte alla svenskar uppenbarligen, men många svenskar fick nog den här känslan samtidigt, att nu började det stänga ner, det flygbolaget vi skulle åka med stängde sina linjer, och sen så var det, jag tror alla så där fick en så där kollektiv känsla av att det är nu eller aldrig, vilket har ju visat sig vara riktigt. Så att när man satt och skulle boka då sin resa på nätet, så medan man liksom bara vände bort huvudet och så han liksom en resa försvinna, det var bara alla kände sig satt och bokade samtidigt, så då fick man ju verkligen sådär känslan av att det här går åt skogen.
Det ryktas lite grann, eller hur Peter, om att du har tränat en del där nere, stämmer det?
Jo, men absolut. Det började med mycket, vi har hajkat mycket upp för Tappelberget och kört en del gym. Och sen så är det klart att när man är där nere så är det ju kul att testa och hoppa lite höjd också. Det har ju gått vansinnigt bra faktiskt.
Och vad innebär det?
Nej, men den började ju lite lätt så, men har ju kört mest med joggingskor då, men där är jag rätt säker på 1,90 och över. Så att jag tror nog att när man växlar upp här till våren till spikskor och sådär, att ska nog två meter och däröver inte vara någon omöjlighet.
Nu blev det ju inga OS den här sommaren. Det blir uppskjutet då, som alla vet, på grund av corona, utan det blir ju nästa år igen. Vad tänker du kring det och din egen träning då om man blickar framåt?
Ja, nu har jag ju fått en gyllene chans här att göra comeback till 2021 istället. Så att då, ja, det är bara att köra mot det där OS-guldet som jag aldrig fick.
Ja, det är super, superhäftigt. Och du, Petra, har ju sett henne hoppa lite klipp också. Jag har inte gjort det, men det ser väldigt bra ut om jag förlåter rätt.
Ja, det ser ju vansinnigt bra ut. Du är fortfarande det här klippet i steget. Och, framförallt tycker jag att du slår ju lika bra på låren fortfarande. Det är det jag tycker sticker ut mest, och med riktigt fin klapp på låren så tror jag det kan bli riktigt högt.
Ja, men häftigt. Lycka till, Kajsa, med den satsningen. Det ska bli otroligt spännande att följa.
Ja, men tack så jättemycket.
Jag vet att du inte vill prata så mycket om det här tills vi vet vart det landar någonstans, så vi har lovat att inte ställa fler frågor än så här, men det ska bli väldigt spännande att följa dig framöver. Men när vi pratar om liksom att OS blir uppskjutet, Kajsa, så du vet ju lite hur det är att missa ett OS. Du har visserligen en OS-medalj från Sydney då 2000. Men jag tänker inför OS i Aten 2004, då var du en av de alltså, stora medaljfavoriterna. Men du blev skadad. Alltså den situationen när man missar ett OS som man har laddat för under väldigt, väldigt lång tid. Kan du relatera till den, till hur det är liksom för aktiva nu?
Ja, det kan jag ju absolut göra. Det är känslan, det blir ju en enorm tomhet. Och OS, eftersom det går så pass sällan, det är ju någonting som man bygger upp hela sin träning och hur man tänker och psykiskt och sådär under som sagt väldigt lång tid. Och när det där plötsligt tas ifrån en, i mitt fall då var det ju att jag drog hälsenan som gjorde att jag inte kunde åka. Och det blir ju en enorm sorg och det känns väldigt tomt. Det är svårt att liksom se hur saker och ting ska bli. Och det som är grymt lite grann med ett OS, det är ju att det är så sällan. Och man, jag har ju varit med i Atlanta, men då var jag liksom inte i en position att kunna konkurrera om några medaljer. Men sen Sydney, då hade jag ju chansen att vinna. Och var ju inte så långt ifrån att göra det heller. Men då tänkte man ju, 23 år gammal, ja men jag har ju massa OS kvar att kunna ta den där guldmedaljen. Men sen så gick det som det gick 2004 och då försvann den chansen. Och sen så blev det inget 2008 heller. Så att det är tufft, men när det där försvinner. Och man kan ju bara hoppas att många av dem i alla fall som svenska hopp som har chans på medaljer och guld håller sig skadefria liksom, in i 2021 också liksom, så att de kan vara med och konkurrera. För det kan vara ju små grejer som händer. Man vet inte hur många chanser man kommer ha att vara med och fighta som ett olympiskt guld. Så att det gäller att ta dem när man har chansen.
Ja, hur tycker du de verkar ha hanterat det, de stora svenska stjärnorna? Om du ser deras reaktioner, har du hunnit analysera det?
Ja, nej, men det är ju både och det är ju väldigt mänskligt. Rika Kinsey såg jag var bedrövad. Hon tänkte väl att det kanske skulle vara avslutningen på hennes karriär och så händer en sån här sak. Men den jag tycker som verkligen blir imponerad, så imponerad över gång efter annan, det är ju hur Mondo Duplantis hanterar sånt här. Och det visar ju, tycker jag, hur stor han är som idrottsman och människa, trots att han fortfarande är så ung, att inte då gräva ner sig utan i alla fall utåt säga sådär att ja, men jag kommer tillbaka som en bättre idrottsman nästa år och det här gör inte mig någonting och sådär. Och det är ju ändå från en person då som verkligen kanske just i år är världens hetaste friidrottare alla kategorier och verkligen stod i ett läge att kunna plocka hem ett OS-guld. Och det får man ju bara hoppas som sagt att han håller och att det inte händer någonting på vägen fram till 2021. Men inställningen han har, den tycker jag är klockren. Och det är verkligen hur definierar en mästare och det som har gjort honom så framgångsrik. Är ju visst, han har fantastisk teknik och talang och allting sånt där. Men i huvudet är han ju urstark verkligen. Och att kunna se, plocka fram något positivt ur det här som ett dråpslag för de flesta, det tycker jag är otroligt imponerande.
Nu är han yngre än vad du var när du missade OS i Aten, men jag tänker så här rent mentalt, hur är det att tackla den där situationen om man känner att nu i år är det min stora chans? För jag antar att du hade den känslan lite grann inför OS i Aten, att du skulle kunna vinna det där. Och Mondo är ju i samma läge egentligen och så skjuts det upp.
Ja, alltså, jag var ju längre fram i min karriär, men jag hade ju åren inför det OS så hade jag ju en utveckling som gick rakt uppåt och jag hade ju som målsättning att sätta världsrekord, hoppa 2:10, jag skulle vinna OS-guld och jag skulle på något sätt såg jag väl framför mig att allt det där skulle falla på plats till 2004 och Sen så blev det ju som det blev och jag hade ju ont och pressade mig väldigt hårt även innan scenen gick av helt och hållet. Men känslan när den där drömmen rycks ifrån en, för det här är ju ett scenario som man har sett i sitt huvud så många gånger. Jag har ju sett mig själv hur många gånger som helst vinna det där guldet i Aten och springa ärevarv och jubla. Det är ju så här, som en liten film som kan spelas upp i huvudet, och sen plötsligt så när man inte får chansen att förverkliga den, så det är tufft alltså. Med det som händer i världen nu, det finns ju betydligt värre saker än att oj, det blir inget OS, folk dör ju och ekonomin brakar samman och allt vad det är. Så att, det är ju smällar man får ta kanske i ett sånt här större perspektiv för de aktiva, men det är ju ändå på det personliga planet så är det ju ett hårt slag.
Som idrottare är man väl i sin lilla bubbla och är sig själv närmast, tänker jag. Men om vi backar till 2004 där, när det här hände med hälsenan och du missade OS. Nu vet vi med facit i hand att det gick bra, du kom tillbaka, du vann VM, du slog världsrekord och sådär. Men just där och då, hur djupt ner i gruvan var du?
Jag skulle säga att jag var ganska djupt ner i gruvan ett tag i alla fall. Jag försökte väl hålla ett hyfsat muntert, eller säga att jag skulle komma tillbaka, men det tog en stund innan jag själv kom till den insikten eller fick den kraften, för det är så mycket kraft som går åt att skapa all den här uppladdningen mot just den här säsongen då som var 2004. Så innan att man hann samla ihop sig och ta ny kraft, så tog det ju någon månad eller två i alla fall. Men sen vet jag fick en enorm tändvätska av att sitta då med benet i stort sånt här gipspaket och titta på OS när det gick så bra för de svenska också, med Carolina Klyft som vann OS-guld och sen Christian Olsson och Stefan Holm. Och det var ju så här lite med delade känslor. Visst, jättekul att det gick bra för dem, men också satt jag ju där och tyckte fruktansvärt synd om mig själv. Och det där blev ändå någon sån här tändvätska som gav mig en otrolig kraft att bara sätta igång och träna, trots att jag inte hade tagit av gipset än. Så jag kunde inte börja den riktiga rehabträningen, så i alla fall komma igång med fysträningen. Så jag vet, jag åkte så här direkt efter den här fantastiska eftermiddagen då vi vann dubbla OS-guld, så drog jag bara direkt till gymmet och bara körde skiten ur mig nästan 4 timmar, så bara för att, jag vet, det var så här en blandning, glädje för deras skull, men också en enorm frustration och ilska, men också en comebacklusta som kom då, att jag kände att det här får inte vara slut, jag ska ta mig tillbaka och jag ska göra det till nästa år och vinna guldet då istället. Så att, jag hoppas att den enorma besvikelse då som kanske många känner just nu, att man ändå kan vända den till någon form av kraft för att komma igen ännu starkare till 2021 istället.
Ja, men du hyllar ju Mondos mentala egenskaper, men jag som känner dig rätt väl måste ju säga att du är väl en som har verkligen haft de där mentala egenskaperna för att bli riktigt, riktigt bra. Vi har ju testat lite olika sporter, Kajsa. Vi har spelat pingis, biljard och tennis och sådär. Och det som är lite fascinerande är att till skillnad från många andra så tycker ju du att du är väldigt, väldigt bra på det mesta. Och inte på något negativt sätt utan på ett positivt sätt. Ska man spela biljard till exempel, så säger du att nej, men jag är ju extremt bra på biljard. Vilket ju gör på något sätt att du blir ju bättre än vad du egentligen är. Kan du känna igen det här, den här beskrivningen?
Ja, det har nog varit så som jag har tagit med hand ganska mycket, att jag har kanske inbillat mig att jag är bättre än vad jag egentligen är. Men det har nog varit min starkaste kraft faktiskt, även som idrottare. Att jag var helt övertygad om att jag skulle hoppa 2,10 och sätta världsrekord utomhus, hoppa högre än någon hade gjort innan. Jag gjorde ju aldrig det, men jag tror att jag trodde på det så mycket var ju säkert det som gjorde att det ändå gick så pass bra som det gick och att jag hoppade så högt som jag gjorde, för att jag intalade mig själv att det var möjligt. Mm. Och ibland kan ju det bli smått patetiskt då när man intalar sig att man är skitbra på pingis och blir super, får superstryk av dig, Hegge. Men inställningen kanske bättre att ha den än det motsatta.
Vi har ju haft lite lister så här på vilka idrottare som skulle kunna vara bra i en annan idrott. Och jag skulle nog vilja säga att du skulle kunna ha varit väldigt bra i tennis. Håller du med om det?
Ja, det är svårt att säga. Men jag tycker det är väldigt kul att spela tennis. Men hade man börjat mer i tid så hade jag säkert kunnat bli hyfsat duktig. Men sen om det skulle hålla... Det är ju alltid svårt. Jag har funderat på det själv. För jag har hållit på med massa olika sporter. Jag höll aldrig på med tennis när jag var liten. Utan då var det fotboll och volleyboll och mycket annat så. Och det är klart att man kanske skulle kunnat komma upp i någon elitnivå i andra sporter också. Och så tror jag det är för många som har en sporttalang. Men att sen ta sig den här sista procenten från att vara elit och duktig till att liksom bli på världstoppen. Det tror jag nog jag inte hade. Där är nog slumpen kanske till viss del och så att det råkade just bli höjdhoppet. För den möjligheten tror jag inte att jag skulle ha i någon annan gren eller i någon annan sport.
Du pratade lite om din styrka där, liksom det mentala, att du hade bestämt dig för att hoppa 2,10, hoppa världsrekord. Och det gjorde du också, du hoppade ju världsrekord inomhus med 2,08 och det står sig ju fortfarande. Men alltså, hur nära var du på 2,10 egentligen? Och hur mycket grämer du dig fortfarande att du faktiskt aldrig tog det?
Jag kan ha stunder då jag grämer mig. Absolut. Och jag var nära några gånger. Och jag har ju säkert hoppat över det när jag hoppat på lägre höjder. Men det som gjorde väl att jag inte tog det. Det var kanske då att man vill ju för mycket ibland. Särskilt i höjd och stav. Så du vet exakt vad ribban ligger på. Du kan inte liksom lura dig själv att den är på något annat än vad den är. Och det är ju svårt om man vet att så här, det här är ett världsrekordförsök eller det här är ett hopp för ett OS-guld eller VM-guld eller någonting. Att hålla kylan, att inte springa på för fort som gör att ansatsen inte stämmer i slutändan och sådär. Och där hade jag kanske varit lite coolare vid några tillfällen så tror jag nog att jag hade kunnat fixa det också. Att klara 2,10. Närmaste det var ju på DN-galan som det hette på den tiden då, 2006. Där hade jag chipparen med hälarna i ett hopp på 2,10. Men man kan inte gräma sig när man ändå har lyckats med så mycket som jag gjorde. Det är när man åker in i parkeringsgarage sådär ibland när det står hänger så här skydd
och så 2,10
och sådär står det. Då är det svider mest.
Är det då du sitter och skriker och bankar pannan i ratten och sådär?
Ja, exakt. Om du undrar varför jag är lite blodig i pannan ibland.
Men jag tänkte på det är lite intressant, man tänker ju inte på det, man tänker hoppare som hoppare och sådär, men mentalt skillnaden mellan era grenar där, Kajsa och Peter, alltså för Peter är det så att varje gång du går ut på ansatsbanan så är det ju ett potentiellt världsrekordförsök.
Ja, jag har gjort fler världsrekordförsök än vad du har gjort, Kajsa.
Nu blev det ju en, tiderna är märkliga här och för din del som du var inne på tidigare, Kajsa, så blev ju jobbsäsongen inte som man hade planerat och sådär, men om du blickar framåt, vad väntar närmast för dig?
Ja, det är lite osäkert, men jag hoppas ju fortfarande friidrottssäsongen så småningom ska komma igång lite grann i någon form, även om det blir utan mästerskap. EM är väl inte inställt än i alla fall, men i sådana fall så kommer det väl bli en del kommenterande och åka runt på tävlingarna. Annars så kommer jag närmsta tiden hålla mig mest på landet tillsammans med min tjej och försöka hålla mig lite isolerad.
En sista grej jag tänkte på bara är att nu blir OS nästa år. Det kan ju bli så, det är ju inte bestämt än, att det blir både friidrotts-VM och OS nästa år. För friidrotts-VM i Eugene är ju planerat till 2021. Om det blir så, vad tänker du kring det?
Det kan ju bli en fullkomligt galen säsong 2021, eftersom inomhus-VM var inställt så är det ju troligt att det blir både ett inomhus-EM och ett inomhus både VM och EM inomhus under inomhus-säsongen och sen om EM i Paris skjuts upp, så kan det ju vara både ett EM, ett VM och ett OS under samma sommar. Nu tror jag inte att det kommer bli så, men det blir ju en säsong som kommer vara väldigt, väldigt svår i sådana fall för de aktiva. Man får nog bestämma sig för vilket eller vilka mästerskap man satsar på, för att köra 5 mästerskap och hitta och formtoppa, det tror jag ingen riktigt kommer mäkta med.
Men vilket mästerskap tycker du i så fall att man kanske borde ta bort, eller vilka?
Ja, man finns ju möjlighet att skjuta på saker och ting. Det är ju möjligt att man skulle kunna skjuta på VM till exempel, eller att man är lite mer flexibel med säsongerna. Som 2019 till exempel låg ju VM väldigt sent när vi var i Doha. Det var ju av värmeskäl att det skulle hinna bli lite svalare. Och jag tror ju att man kan ju tänka på att kanske om man ska få in många mästerskap, så måste man ju verkligen se till att dra ut säsongen så att de inte kommer för tätt på varandra.
Ja, spännande. Vi får se vart det landar så småningom. Kul att surra med dig, Kajsa. Ta hand om dig i dessa tider, som det heter, och stay healthy.
Ja, jag också.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men spännande där. Kul att höra Kajsa leverera den här nyheten på 1 april dessutom. Spännande.
Ja, jag kan väl tänka mig att det är rätt många som genomskådat det där, att det var ju ett aprilskämt. Sometimes we're funny, sometimes we suck. Jag tror att Kajsa var lite sådär ett tag, bara något år efter hon slutade. Lite mer kanske så här i tanken att hon skulle kunna gjort en comeback, men nu har det nog gått för många år. Men hon var ju en exceptionell höjdhoppare, och jag menar det, om man tittar på hennes karriär, så nu har vi pratat ganska mycket mentala egenskaper, men jag tycker ju att hon är den höjdhoppare som hoppar tekniskt kanske allra allra bäst, men otrolig känsla för höjdhoppet, och framförallt tycker jag en ansats som hade liksom alla de perfekta egenskaperna med rytmkänsla och den här attacken som var ganska extrem på slutet. Inte helt olikt Stefan Holm, som kanske hade en ännu mer aggressivare ansats då. Men hon hade även de tekniska aspekterna med sig i höjdhoppet, men mentalt så var hon ju just det där att hela tiden tro att jag kan ta ännu mer, jag är mycket bättre än vad jag kanske faktiskt egentligen är. Så hon pushade ju sig själv, och jag menar det var riktigt nära, som hon säger där på DN-galan. Jag tror att hon har helt rätt att det var hennes absolut bästa chans på de där 2.10. Så att, men jag menar 2.08 inomhus står sig fortfarande, och det är en otrolig karriär, och i synnerhet hur hon kom tillbaka efter den där skadan. VM-guld och sen pricken över hit, världskård.
Nu har vi ingen lista den här veckan, Peter, men nu ska du få en fråga som inte är så lätt. Var vill du placera in henne om du ska ranka Sveriges bästa friidrottare genom tiderna?
Ja, det var ju en väldigt svår fråga.
Tack, jag har Jonas, förberett den länge.
Det här kommer ju kräva en mycket betänketid. Men det finns ju många olika aspekter att se på det. Jag tycker att en viktig aspekt att lyfta in är just det. Hon drog av hälsenan på det sättet i också en höjdhoppstävling. Och ett år senare så står hon som världsmästare. Det är exceptionellt. Så att om man tar den aspekten så är hon ju kanske... Ja, hon är ju en av de absolut bästa vi någonsin har haft. För den grejen är så skruvad om man får kalla det så, att ha det pannbenet och komma tillbaka och liksom vinna världsmästerskapen i höjd på det sättet. Så att det, sen så också kan vi se då med Sydney och att det var väldigt nära faktiskt där, att hon plockade hem den segern. Och, ja, jag har svårt att säga en exakt placering. Jag vet att du vill ha det. Vad skulle du själv säga?
Nu var det jag som ställde frågan, men ska vi ta det här till nästa vecka? Ska vi göra en liten...
Ska det bli nästa veckas lista?
Vi ska ranka de tre bästa friidrottarna i Sverige någonsin. Vi kan väl höra vad ni tycker också då. Ni kan väl hjälpa oss på traven. Mm. Vi finns ju på sociala medier, det vet ni. Kommentatorerna heter vi. Och vi har ju naturligtvis en mailadress som är kommentatorernapodd@gmail.com. Jag håller henne kanske inte som nummer ett, kan jag ju säga, eftersom hon ändå saknar det där OS-guldet. Men hon är up there.
Hon är up there. Och
topp fem är hon nog i alla fall, skulle jag ju säga. Nej, men du, glöm inte Mondo Duplantis kommer nu. Du har Daniel Ståhl, du har Stefan Holm, du har Patrik Sjöberg. Det finns några, Carolina Klyft, Christian Olsson. Konkurrensen är ju mäktig.
Ja, och vi har Gunder Hägg med någonstans också. Jag läser just nu en bok om honom, Frontlöparen.
Jag är med, frontlöparen av Björn Lundberg som hade vänligheten att skicka oss varsitt recensionsex. Det tackar vi jättemycket för, Björn. Jag har läst 80 sidor ungefär. Jag vet att den kommer som talbok idag när det är 1 april också. Så att det är möjligt att jag kommer switcha över till talboken och lyssna under mina längre cykelpass. Men jag rekommenderar verkligen den här boken därför att den är väldigt välskriven och den ger en härlig bild också, inte bara av Gunder Hägg utan även av ett annat Sverige, alltså det gamla Sverige verkligen, som skildrar uppväxten då i, och hur bokens inledning faktiskt är skrämmande aktuell idag när det handlar om den pandemin som härjade under Gunder Häggs födelseår och vid tiden för hans födelse. Stämmer väldigt mycket överens om vad vi upplever just idag i coronatiden.
Ja, med spanska sjukan tänker du på, och jag håller med. Det är verkligen fascinerande och kanske återigen då det vi pratade om lite grann tidigare, idrottens roll i samhället och hur den har liksom förändrats över tid. Och det är 100 år sedan, men det var ett helt annat sammanhang uppe i Jämtland där han växte upp då. Så den kan jag också rekommendera. Och vi ska också passa på att tipsa om innan vi avslutar veckans avsnitt om vår tävling, där man alltså kan vinna en snygg hoodie från IMU Track Club. Tagga en vän och gilla oss på Instagram, kommentatorerna, och även IMU Track Club på Instagram ska ni gilla. Och ni kan vara med i en utlottning av en hoodie. Vi avslöjar vinnaren nästa vecka, eller hur?
I podden nästa vecka som kommer komma ut nästa onsdag siktar vi väl på, eller tisdag. Tisdag eller onsdag kommer vi alltid ut med våra poddar. Det beror lite på hur livet ser ut. Så är det. Men å andra sidan, den som väntar på något kan vänta till onsdag. Då och då. Ungefär som den här gången är det onsdag den 1 april när vi spelar in detta. Vi kan väl betona det en gång till då. Och vi tackar vår gäst också, Kajsa Bergqvist, för medverkan under denna podd. Ha det så bra allihop nu. Sköt om er, ta hand om er, tvätta händerna och håll en social distans. Så hörs vi snart igen.
Ha det bra.
Hej!
Jag kör stenhårt mot OS-guld 2021.
Ja, fortsätt inte Kinsey nu, du är ju bäst i Sverige rätt snabbt då.
Ja, exakt.
Ja, vad fan, du kan inte garva, Kajsa. Du måste ju hålla minen här.
Dålig att ljuga.
Helt mitt i joggingskor också. Där.
Ni måste ju säga någonting.
Alltså, ja, men vi säger i slutet av programmet så säger vi att det är ett skämt. Du har tränat en del med det, stämmer det?
Jo, men absolut. Klart att när man är där nere så är det ju kul att testa och hoppa lite höjd också. Det har ju gått vansinnigt bra faktiskt.
Och vad innebär det?
Nej, men den började ju lite lätt så. Men har ju kört mest med joggingskor då. Men där är jag rätt säker på 1,90 och över. Så att, jag tror nog att när man växlar upp här till våren till spikskor och sådär, att ska nog två meter och däröver inte vara någon omöjlighet.
Vad tror du det här kan sluta?
Ja, jag tror ju 2,20 sådär va? Nej, Det är klart inte om det.
På 20.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.